Dagens evangelietext läser vi från Markus evangeliet kapitel 10, vers 32-45. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utelämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag ge bara dem som har bestämts därtill. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. En innehållsrik text. Men det jag tänker på, det är lärjungarnas beteende. Visst är det lite märkligt. Vi får veta att lärjungarna de är fyllda av bävan och att andra som följer är rädda. Den här påsken är det som om allt är värre än vanligt. Solen tycks hetare, besvära mer och orsaka både plågande törst och forsande svett. Sanden på vägarna verkar ha ökat sedan förra året. Den yr och skaver mellan tårna. Mer blåsor, mer värkande fötter än någonsin. Det är med tunga steg en dyster skara är på väg mot Jerusalem. Mitt i lärjungarnas bävan samlar Jesus dem för att tala om vad som ska hända. Och det här är 3:e gången han förutsäger sitt eget lidande. Och han säger: Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska överlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utelämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom, spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. När Jesus har sagt det tänker jag mig att stämningen tätnar. Luften omkring gänget darrar av ångest och smärta. Visst är det då märkligt hur Jakob och Johannes beter sig. Det är som att de direkt skjuter ifrån sig vad Jesus just har sagt. Som att de inte orkar med att vara i den här smärtsamma insikten om vad som håller på att hända. Det verkar som att de inte alls kan stanna upp vid Jesus berättelse och känslorna som väcks. Istället kommer Jakob och Johannes fram till Jesus och ber honom om att få hedersplatsen till höger och vänster om honom. Snacka om att stå sig själv närmast. Istället för att tänka på Jesu lidande, stanna med honom i det smärtsamma, i vetskapen om vad han kommer att möta, så börjar de att tänka på sina positioner. Visst är det ett märkligt beteende. Eller är det kanske inte så märkligt som det först tycks? Nog är Jakob och Johannes ganska lika oss människor. Vi tränger gärna bort tankarna på smärta och död och lidande. Att sånt kan komma vill vi gärna inte kalkylera med för framtiden. Och hela vår västerländska civilisation är på vissa sätt en verklighetsflykt. Åtminstone så finns det starka krafter som drar åt det hållet. Och vi dras gärna med, eftersom vi, precis som lärjungarna, har svårt att ta in tankarna på lidande och död. Tänk om man i en såpopera skulle skildra hur smärtsam otrohet egentligen är. Eller hur det är att vara allvarligt sjuk. Eller hur det känns när en anhörig plötsligt dör. Ett sådant såpopera-program skulle kanske inte få så många tittare och inte så många reklamintäkter under den sändningstiden. Och visst finns det många program som inte alls väjer för smärta. Program som många av oss gillar att se. Ibland när vi ser program om andras lidande och smärta så kan vi komma i kontakt med vår egen. Men ibland kan även ett sådant program göra att vi flyr in i någon annan smärta istället för att ta itu med vår egen. Hur som helst. På filmduken går det att undvika djup smärta, men inte i verkligheten. Då slår den ofta fruktansvärt hårt. Jesus ville förbereda lärjungarna på vad som skulle komma. Inte för att ta bort glädjen i livet, utan tvärtom. En sann påminnelse om vad förr eller senare skulle hända gör att vi kan uppskatta livet och varandra ännu mer. Därför är fastan en viktig tid. Då får vi stanna upp kring teman i kyrkans år som prövningarnas stund, den kämpande tron, Jesus och ondskan, kärlekens väg som lidandets väg. Fastan börjar på onsdag. Den dagen kallas askonsdagen. Förr strödde man aska över personer som bekände sina synder. Och i vår tid firas mässor och andakter denna dag, där det erbjuds att få ett kors i pannan med aska. Askan som en påminnelse om livets skörhet. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till liv. I vår kyrka har vi några år på fastlagssöndagen och även idag ett erbjudande om att få ett kors tecknat i pannan, dock utan aska. I samband med nattvarden så får du ta emot bröd, vin och den som vill ett kors i pannan. Ett kors, ett tecken att bära med sig i fastetiden. Ett tecken på att det som har gått förlorat kan bli återställt. Och på påskdagen har vi en liturgi här, att vi igen erbjuds ett korsets tecken, då med dopvatten. Dopvattnet som står för det nya livet. Kristen tro har något att säga om lidandet. Faktiskt mer. Det är ju svårt att jämföra, men utifrån hur jag tänker. Mer än någon annan filosofi och religion jag känner till i världen. än säger att Gud själv har gått in i lidandet. Det finns ju religioner där guden sitter med armarna i kors och även med benen i kors och med ett överlägset leende på sina läppar. Med ett budskap om att Gud står över lidande och är oberörd. I kristen tro hänger Gud på ett kors. En Gud med sår. En som inte alls är oberörd utan delar mänsklighetens djupa smärta. Gud inte bara delar utan har själv gått igenom lidande. När det gör ont och det känns som om livet genomgår en jordbävning, då är det kanske inte så konstigt att vi flyr. Försöker hitta vägar för att undgå den nödvändiga smärtan. Visst finns det saker som gör så ont att vi vill undvika insikten. Vi försöker på olika sätt få kontroll över vår tillvaro, döva vår ångest. Genom att äta för mycket eller för lite, genom att dricka för mycket, arbeta för mycket, genom att alltid omge oss med folk för att slippa bli ensamma med oss själva. Också tron kan bli en flykt. Allt gott kan missbrukas, kan göra oss beroende för att vi vill slippa smärtan. Vilken flyktväg som ligger oss närmast, det är ju väldigt olika. Men det är ganska bra att känna till sina egna flyktvägar när det väl händer. Anledningarna till att vi inte orkar ta in lidande är förstås också väldigt olika. Men vågar vi inte se verkligheten i vitögat, lockas vi att leva ett liv utanför oss själva, ett liv på ytan. Och visst kan det vara helt nödvändigt ibland för att alls stå på benen, att ta distans till sin egen smärta. Tänker man på allt lidande i sin närhet och i världen, så säger det ju sig själv att ingen människa kan ta in allt utan att själv helt gå sönder. Men för mig återkommer ändå frågan, hur mycket ska man låta passera innan man tar in det? Visst, det finns en risk att engagera sig så mycket att man går sönder. Men kanske är risken ännu större i vår tid, i vårt samhälle, att man stänger för mycket. Jag tänker på det nu och då, när man på radion eller på tv:n lyssnar på nyheterna. Man kan titta och lyssna utan att ta in någonting samtidigt. Man kan sitta och käka popcorn i soffan och samtidigt se lidande, svältande barn utan att man överhuvudtaget reagerar. Och det finns väl ingen värre känsla om sig själv än att man inser att man inte orkar bry sig. Var det för att Jakob och Johannes inte brydde sig om vad Jesus sagt som orsakade deras beteende med positionerna? Nej, jag tror inte det. Deras beteende var nog kanske inte så märkligt trots allt. Kanske visar de på en väg som de hittade i den ångest som var deras. En väg som gjorde att de så småningom klarade av att ta in fakta, känna smärta och dela lidande. Vägen är att de går till Jesus, Jakob och Johannes, och så frågar de honom: får vi be dig om en sak? Och Jesus frågar: vad vill ni att jag ska göra för er? Och de båda svarar: låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Låt oss få sitta nära dig. Var det fel att de bad att få sitta nära när tryggheten gungade? Nej, jag tror inte det. Jag tror att dessa båda lärjungar visar oss vägen till Gud. Gud som inte bara delar vår djupaste smärta utan som själv har gått igenom dem. Vi kan känna igen oss i Petrus. Petrus ord från förra söndagens evangelium. Trots att det inte alls blev som de hade tänkt sig, trots att han och lärjungarna inte förstår allt, trots att många drar sig undan Jesus, säger Petrus: Herre, till vem skulle vi gå? Några verser innan Markus-texten vi har läst idag och förutsägelsen med lidandet, så har lärjungarna varit med om att Jesus har tagit barnen i famnen och sagt: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Detta har hänt precis innan. Barnen som visar vägen till tillit, närhet, att söka tryggheten vid Jesu bröst när det stormar, när allting vacklar. Det var det Jakob och Johannes gjorde. De tog Jesus på allvar, tog hans ord på allvar när de bad att få sitta nära Jesus. Låt oss få sitta nära dig. När vi nu närmar oss fastan, onsdagen, förberedelsetiden för påsk, så bjuder den här texten oss att under vår fasteperiod fram till påskdagen söka Jesu närhet. Att stanna upp där för att ta del av hans kärleks- och lidandes väg. Att genom den vägen möta oss själva. När vi hör ordet fasta i vår del av världen och i vår kyrklighet, så tänker ju många av oss framförallt på att avstå från mat. Men den viktigaste betydelsen är ju inte vad man avstår ifrån, utan vad man istället ger sig själv utrymme och tid att göra. Fastan är en tid då vi medvetet kan välja att avstå något för att ge utrymme att närma oss Jesus. Att där möta sitt eget liv, osensurerat samtala med honom om ångesten, om svårigheterna, om människornas lidande, om mina egna tillkortakommanden och min rädsla. Fastan kan också vara en tid när vi försöker avstå vår bekvämlighet och rädsla för att våga möta en människa, en annan människa i nöd. Så när det gungar i vårt eget liv eller i världen, i omgivningen, kan vi, liksom lärjungarna, vända oss till Jesus och säga med deras ord: Låt oss sitta nära dig. Låt oss vara nära dig. Korsets tecken påminner oss om Jesu närvaro i vårt liv. Låt oss sitta nära dig. Låt oss vara nära dig. Vi ber. Jesus, var det illa det de gjorde när de bad att få sitta närmast dig? Som Johannes och Jakobs önskan att få finnas i din närhet, sådan är vår önskan. Visa oss inte bort från dig, förbarma dig över de vågor av Guds längtan som slår över oss. Du vet att det blir särskilt kännbart när det rister till i våra liv. När marken under våra fötter skälver, munnen blir torr och kylan ihärdig. Då slår längtans vågor efter din fullständiga närvaro över oss som en allra första instinkt. Var det vad de upplevde, två av dina lärjungar? Att det riste i deras liv när de anade att din väg var något okänt för dem. Jesus, vi ber om nåden att finnas i din närhet. Om trohet att bli kvar där. Om kärlek att dela platsen med många. Som dina barn och din kyrka ber vi inte om succéerna eller det ständiga välbefinnandet. Vår bön är att allt igenom få finnas helt nära dig. Amen.